blod. Vad fan är det du tror? Stockholm är detsamma. Inget har hänt sen jag var här sist. Rasism, samhället där eller fylls med hashish. Artister gnäller över sin outfit. Auschwitz mode, I switch mode på det hela. Och lär snodungarna hur man spelar. Varför du vinner eller vill att jag ska fara? Är det för den där röven? Jag ser den än och vi ska para. Gör det väl klart, i min gång att jag samlade fart att jag sparar. På slutet, på debuten, med slutet av att jag är ute, slutar det snart. Du behöver inte skämmas, det är ingen fara. Dina vänner klarar sig själva, de är ju kara. Då kommer min nöjesfält som Liseberg och Skara. Hoppa upp din game i det röv och torka din mascara. Du är min kopia som Alia har Ciara. Kompis, gå ner färdiga, klara.
Fuck vad du tror, jag har funken stylen på regional smuts, motherfuck.
Då ska ni vara hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 64. Det är jag som är Pontus Gustafsson, eran ciceron genom gatuslang inom genren svensk hiphop. Och i det här avsnittet så kommer vi få höra MC Habit, en något okänd producent och rappare för många. Men han har en otroligt spännande bakgrund och historia och... har något riktigt spännande på konet här inför sin debutplatta. Och innan vi kör igång så vet ni var ni hittar gatuslang vid det här laget, hoppas jag. Facebook, Twitter, Instagram under då namnet gatuslang. Så med det sagt, dags för gatuslang avsnitt nummer 64 med Jorge Olivares Rivas, eller känd som MC Habit at the Lab Music. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Vem är det som sitter framför mig?
Jorge Olivares.
Och jag tror att du kanske är ganska okänd för många som lyssnar på den här podcasten.
Mm.
Du är liksom inte, du är inte så folklig eller liksom ett household name ute i Sverige.
Nej, det är absolut inte. MC Habit är mitt artistnamn, ja.
Om vi börjar med, ska vi ta MC Habit då?
Mm.
Vad kännetecknar honom som rappare? Som MC? Producent också för den där?
Alltså MC-biten är ju liksom att... jag har ju skrivit rim, texter som rimmar. Som väldigt länge liksom. Jag skulle säga att jag har gjort det i typ 17 år kanske. 16-17 år. Och det är det... att man, jag skriver rim, jag rappar, jag gör det till, i takt till beats eller bara a cappella. Och jag tycker om att rappa, improvisera, freestyla. Ja, det är väl det. Det är det som är MC liksom. Och även självklart att man måste kunna lära sig tekniken och kunna hypa upp en publik.
Så MC framför Habit är verkligen MC då?
Ja, så det är liksom. Habit är bara whatever. Det är så här. MC, det är MC. Kunde heta MC Jorge lika gärna, men det blev Habit.
Men om vi då bara tar så här kortfattat då, vem Jorge är? Hur är han som person?
Jorge är en väldigt positiv person. Väldigt positivt inställd liksom. Glad polare liksom. Det är vad jag är. Det är Jorge. En glad kille som försöker sprida positivitet. Ja. Yeah.
Lite hiphopens budskap också då liksom.
Ja, absolut. Självklart. Hiphop har på riktigt varit extremt viktigt för mig och min identitet.
Och om vi då tar det tillbaka till 17 januari 1983 då.
Mm.
Vad hände då?
1983?
Ja.
17 januari 1983. Jo, men då vaknade jag. Då kom jag till liv någon gång klockan. Eller kom ut i och andades den här luften. Klockan 3 på eftermiddag tror jag. Jag tror det var en lördag.
Siesta liksom.
Aha, ja, fett.
Hur såg ditt liv ut då liksom?
Det var väl okej liksom. Det var nog inte perfekt, men det var okej liksom. Det är ju så här, jag är ju från Chile och där det var ju liksom stökigt där under, ja, men det är stora klyftor mellan fattiga och rika i Chile. Och vi var inte skitfattiga, men vi var inte rika. Eller du vet, vi var inte ens medelklass. Jag ska säga att vi var någonting snäppet där under liksom. Och vi var ju 3 syskon med en morsa liksom, som bodde liksom i ett område som var, alltså, det var lite halvghettoaktigt liksom. Du vet, mina polare, de sniffade lim liksom när vi var typ 6-7.
Det var så pass. För annars är det ju Viña del Mar du kommer från då.
Ja, precis. Fast inte Viña del Mar. Det står, det är som att typ man bor i Blackeberg och det står på pappren att man bor i Bromma liksom.
Ja, alltså. Okej. Okay. För annars har man ju ofta att det är liksom Chiles Miami.
Jo, alltså det finns ju jättemycket vackra liksom turistplatser liksom. Om man följer liksom the beach liksom, det blir bara lyxigare och lyxigare. Men där, nej, det var inte riktigt där vi var uppväxta, ett ställe som heter Bayoto Sur. Där var det liksom, det var så, inte så mycket Miami där.
Så ni växte inte upp i havets vingårdar då, som platsen antyder om man översätter det till svenska?
nej. Vi bodde typ nära en djurkyrkogård där någonstans, och så var det någon jävla övergiven flygplats där jag kommer ihåg att min morsa brukade ge mig pengar om jag gick dit och fyllde sopsäckar med hästskit för mig och så här kobajs, och bönder sprang runt där. De typ så här rastade sina djur.
Så ni hade nära till landet då liksom? Det var ett jordbrukssamhälle?
Nej. Det var liksom det. Nej, det var inte nära till landet. Men det var hans djur där ändå. Alltså, du vet. Och vi hämtade ju den här gödseln för trädgården.
Men då liksom, var här när du befann dig i Chile då, vad gjorde dina föräldrar för någonting?
I Chile, jag vet inte riktigt vad min morsa gjorde faktiskt. Jag kommer inte ihåg. Min farsa var i Sverige. Alltså när jag var riktigt liten var han där, men han var inte, jag minns inte honom mycket. Han flyttade till Sverige när jag var väldigt liten, jag tror jag var väl 5 kanske. 4-5. Jag minns inte så mycket av honom. Han jobbade så mycket så jag kommer inte ihåg.
Så okej, så han var fortfarande en del av familjen även när han bodde i Sverige då, eller?
Ja.
Alltså han var tillsammans med din mamma?
Ja, jo, men sådär. Min farsa är en väldigt speciell person. Han är väldigt, 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 väldigt speciell person. Jag skulle nästan kunna säga att han är någon typ av gammal, alltså gatubarn liksom. Han kommer ju från ingenting. Ja, men du vet såhär, hans farsa dog i gruvan, superfattiga människor, och hans morsa tog inte hand om honom. Jag skaffade en ny snubbe för att kunna klara sig med sina andra barn, och han har många barn, många syskon, halvsyskon, allt möjligt. Så han hamnade i någon lada liksom, och du vet, livnärde sig på att odla potatis typ och byteshandla för att få kött och sådär, du vet. Och
men har du någon kontakt med honom idag?
Ja, till och från.
Så ni träffas fortfarande?
Ja, absolut.
Men då i alla fall, här någonstans när du är 8 år gammal, så bestämmer sig familjen för att flytta till Sverige då?
Mm. Farsan åkte först. Han åkte ju några år innan. Min morbror jobbade i flottan i Chile under diktaturen. Han var tvungen att fly. Han gick igenom också värsta grejen liksom, för dem. Du vet, diktaturen, det bara slog. Alla visste att det var på väg, men ingen visste när riktigt. Och sen bara boom, och de fängslade honom. Han jobbade inom flottan och han kunde väl saker som de inte ville att han skulle kunna. Och sen plus att vår familj, min morfar var socialist. Så att det, ja, vi var ju hot. Så att man skulle utplåna alla som inte tyckte som de här liksom.
Ja, har du något minne, har du kring liksom det politiska läget och sådär från när du var barn?
Alltså, nej, jag kommer bara ihåg att de letade efter min morbror. Jag minns ju när jag var jätteliten. Jag minns att min morsa var så orolig när hon öppnade dörren och sånt där. Och typ så här att folk frågade efter min morbror och min farsa och så här, var de var någonstans. Det kommer jag ihåg. Det var någon grej kring min morbror. De ville verkligen åt honom, känns det som. För att alltså det tog ju, han var i Sverige, jag vet inte hur han levde i Sverige i några år, sen blev han dödad i Sverige. Och ingen vet vem som dödade honom. De hittade hans kropp i Bagarmossen under en en balkong någonstans.
Kanske en politisk kupp då, det vet man inte. Men...
ingen vet någonting. Ingen vet, vi fick ingen svar. Ingen fick något svar. Det bara blev så.
Men då som 8-åring, var du kommit till Sverige då? Har du några minnen kring när du landade på flygplatsen?
Ja, det var helt sjukt liksom. Flummigt, vi har ju precis gjort en gjort klart en musikvideo med Maisie Frost som heter En resenär. Låten heter En resenär, vi har gjort den här videon till den och jag pratade om exakt den här grejen i den låten. Kände mig helt grön, han vatten i kranen och drar ett ström. Med livsning från gatan hön till hön, mamma bad en bön. Hoppas detta inte är viss bedöm. Det nya landet i snö, återförenar familjen. Från Chile till Brasilien, sover natt i Tyskland. Satt i tyst och belysta i hotellrummet. Den vissa väntar på sista artista på MTVs poplista. Jag satt som skrittad och lyssnar på videon. Inne den minsta Madonna drömmer och krisar. 19 morgon bytte välja av oss och på riktigt. Känner jag av något riktigt att mamma tyckte bara inte träffa pappa. Stockholm City kände av lite försiktigt. Vill inte verka vara flyktig, men samtidigt var jag där. Men det gick över, blandade söder, de blöde sista jag stöder. Människor jämfördes för en person med rädsla för döden. Efter en resa som födde över Atlanten. Jag föddes på nytt i Sverige, det hela hörde till. Jag var där, en resenär. Checkar in, checkar ut mot en tryggare värld.
Du matar på liksom, kul, lite kulsprutaktigt.
Ja, det blev så det, alltså, det var. Det blir så ibland liksom. Du vet, man bara kör.
Men det här var då En resenär från din kommande skiva då?
Ja, exakt. Det är en singel som kommer med video. Till det här en video som jag har gjort med regissören Maisie Frost, a.k.a. Wonderchild. Och foto Lionel Cabrera och Soul Sweat, crewet. Och självklart Damon Frost.
På beatet eller?
Mm, ja, på beatet och i videon.
Okej, och här beskriver du liksom att komma, det som man hör och ganska många personer som kommer till Sverige beskriver det här kalla vinterlandskapet med snö och liksom.
Ja, alltså, jag hade aldrig sett snö när jag kom till Sverige. Det var, så, det var helt sjukt. Jag kommer, min farsa brukade skicka vykort från Chile, eller från Sverige till Chile. Vi brukade få paket så här ibland. Och det vi fick alltid var så här Marabou choklad. Du vet så här schweizernöt eller vad det heter och så här. Det var så jäkla gott, för du vet, chokladen där borta, den smakade inte som det gjorde här. Det här var fett bra. Jag kommer ihåg, jag tänkte att jag bara, Sverige har fett bra choklad. Och vykorten var så här jättefina med snö på alla. Så när vi kom till Sverige, då kom vi verkligen till Sverige när det var så här snöstorm. Och du vet, det såg inte klokt. Du har ju sett Cool Runnings. Typ så där såg det ut, fast med chilenare. Ett gäng chilenare, vi bara stod där och bara, du vet, med...
stora vilsna frågetecken.
Ja, det verkligen. Jag kommer ihåg, jag såg den här stora högen med snö. Och jag bara, wow, jag bara sprang till den. Bara slängde mig på den, du vet. Sen bara, ah!
Men vad, då när ni kom till Sverige, vad hamnade ni då? Till att börja med.
Vi hamnade i Bagis. Eller, det första vi gjorde var att min farsa har haft en grej som han alltid har gjort när någon har flygit till Sverige eller från Sverige. Det är att han åker till Skogskyrkogården och hälsar på min morbror, han som gick bort. Så det var det första vi gjorde, vi gick och hälsade på hans grav. Och därefter så taggade vi till min andra morbror som där min farsa bodde i Bagis, Bagarmossen.
Och ni kom ju ganska sent då jämfört med många chilenare, 1991.
Mm.
Den största delen kom väl i mitten av 80-talet eller?
Jag kan inte så mycket om det där. Men vi kom ju efter, alltså. Vi var ju inte i någon fara eller någonting liksom. Alltså, vi kom ju mer som, du vet, vad ska man säga. Alltså, min morbror, han flydde till Sverige. Sen så, vad heter det, hjälpte han de som var utsatta, alltså, vilket var min morfar. Han var också utsatt. Och sen så kom min morbror, min andra morbror, och sen så kom vi. Vi kom ju sist, för vi behövde inte fly från någonting egentligen.
Nej, så ni var inte politiska flyktingar på
det? Nej, det var han som var det. Alltså, vi kom efter liksom. Jag vet inte vad fan. Vi kom, jag tror att det har mycket att göra. Min farsa bodde ju här och du vet. Och jag tror att det var väl bättre. Vi hade det kanske inte så bra där borta.
Och efter då, som ni hade bott i Bagarmossen, så hamnade familjen på Ekerö då?
Ja, på Ekerölandet.
Hur var det att komma till Ekerö då?
Jo, men det var nice alltså. Det var så här, det var ju som en saga liksom, för du vet, på Ekerö skogarna och sånt där, det är liksom, det är gamla stora träd liksom, de var flera hundra år gamla träd, och du vet, det är riktigt fett liksom. Det ser ut som så här, alltså, det är som trollskog liksom, och det är så mycket natur, och du vet, det var verkligen, det var häftigt att se liksom. Jag hade aldrig sett sånt förut liksom.
Och mycket vatten också.
Ja, exakt, sjöar överallt. Ekerö är ju Det är väldigt vackert liksom. Så när vi flyttade dit, det var bara nice liksom. Men det som det var en grej som slog mig hyfsat fort, det var ju att fan, jag kände mig fett annorlunda. Det fanns inga invandrare. Alltså det fanns inga människor som såg ut som oss där. Det var ju bara svenskar där. Bara svenskar. Och jag var rätt liten och jag tyckte det var lite liksom, det var lite kämpigt när jag var liten, för att men man kände sig utanför liksom.
Och det var ett område med mycket rasister och kanske till och med nazister på den tiden.
Ja, det kan man lugnt säga. Absolut. Jag tror att jag gjorde en låt om det också som heter Pelaos, eller jag la upp den på YouTube som med titeln Tystas ner remix.
Första gången jag hörde talas om Pelaos var jag 9 år. De sa att det var svenskar som rakade av sitt hår, bar alfajacka och kängor med stålhätta. Jag blev upprättad om den tiden, ska jag nu berätta. Jag gick i 3D-klass på väg hem från skolan med Pelle. Vi brukade palla plommon och äpplen på samma ställe tidigt en sommar. Med humlor och blommor och vin såg en sån där skinnbule fitta gå förbi. Han gav mig en hotfull blick där han gick, fast jag skötte mitt. Sen en smält på käften, rakt av utan logik. Jag gick i 3D-klass, fattar inte vad som skett. Han var min 16 bass när han spräckte min läpp. Jag förstod att han var skadad, troligtvis agad.
Det där är lite häftigt, för jag kommer ihåg att min polare Örat sa till mig att det var några som skulle släppa en låt som skulle heta Tystas ner, och det var en massa folk som skulle vara med, och det skulle vara så antirasism låt bla bla. Då hade jag gjort den här låten Pelaos. Och så sa jag, ja, när ska det släppas då? De bara, den släpper imorgon så här, vid den här tiden. Då tänkte jag, ja men där blir det samma sak. Och så släpper vi det en timme innan. Får se om jag får lite folk att lyssna på min åsikt också. Och det fick jag, det var lite ballt.
Precis, men då i alla fall i det här, det var liksom ganska hårt område då. Om man liksom inte såg svensk, traditionellt svensk ut då.
Ja, alltså det var rassa på Ekerö, alltså riktiga, det var gäng liksom. Det var massor med rasister på Ekerö, det fanns överallt. Man var tvungen att vara försiktig liksom. Som jag säger i den där låten, det var första gången jag hade möte med rasister liksom. Jag såg en snubbe, han är ett stor snubbe liksom. Jag gick förbi honom med min polare och han bara boom, bara knockade mig utan anledning. Jag kommer ihåg att jag fattade ingenting. Jag blev så förtvivlad, jag fattade ingenting. Jag blev så förvirrad. Jag visste inte vad fan var det som hände? Liksom, varför slog han mig? Han är så mycket större än mig. Och jag fattade ingenting. Och jag vågade inte slå tillbaka, jag var så liten. Så jag lät det bara gå liksom, du vet. Så levde jag med det där. Liksom att bara fick stryk utan anledning. Och sen så började jag liksom, började folk lära mig liksom, att det här var rasisterna liksom. Det här var Pelaos. Du måste vara försiktig med dem. De brukar se ut så här. De har bombajacka, de är rakade. Och du vet, och kängorna och allting. Jag kommer ihåg att de brukar säga till mig, om de har vita skosnören, då är det spikat rasister. Jag kommer ihåg att det fanns massa koder för att räkna ut om man skulle vara försiktig. Men jag vet inte, alltså, de där människorna, alltså, de fuckade med mig hela min uppväxt på Ekerö. Det gick långt alltså, det gick jättelångt. Vi var tvungna att beväpna sig för att liksom, du vet, stå ut med dem. Jag skulle gå ner till videobutiken och hyra film, jag var tvungen att ha med mig kniv, du vet. För att jag var rädd för att de skulle flyga på mig. Du vet, de här killarna, de här rasisterna som fanns på den tiden där. De var mycket äldre än oss och de körde bil liksom, du vet, så här. Som raggare, du vet, så här, som vi var på landet. Så jag höll på att jaga oss och skit. Skrek sig heil efter oss och så här. Så det, ja men det var tungt. Det var en tung period.
Ja, jag var ju inte, eller med liksom på den tiden. Eller du var ju också ganska ung liksom, men man har ju hört mycket av det här liksom, kring Glasemannen-perioden. Som Latin Kings rapp om liksom mycket. Ja. Alltså hur hårt klimatet ändå var i Sverige i början av 90-talet liksom.
Ja, det var alltså, som sagt, det är så här, det är så mycket liksom, du vet. Jag ska kunna göra flera album om det, du vet, så här. Det var så mycket som hände under den tiden, och många som känner mig kanske inte tycker att men så farligt kanske det inte var. Men det var ju bara för jag uttalade mig inte om vad jag kände egentligen. Jag höll mig tuff. Jag var ju tvungen att hålla mig tuff för att det påverkade mig så negativt. Så jag bara slängde på masken och bara fan, fuck det här. Det är så här, kom och försöka slå mig, det vet, jag kommer hugga dig. Så det var liksom, man fick ju köra den där mentaliteten liksom, att man, ja men de ville ju spöa på mig utan anledning. Jag var ju tvungen att skrämma dem. Så vi körde på det hårt liksom. Det var rätt jobbigt liksom.
Men då hade du då liksom några polare med samma inställning som du då, som kunde backa upp det liksom.
Ja, men det var det som var intressant också. För många som hookade upp med mig och ville liksom försvara mig så här, du vet. De flesta av dem som pratade mycket, de gjorde aldrig någonting. De som inte sa ett ord till mig och de som inte ens hookade upp med mig, det var oftast de som hoppade in och backade upp mig. Och du vet, och slogs med rasisterna. Det var väldigt intressant att se liksom. Det var då jag lärde mig väldigt mycket om människor. Att så här, det är oftast de som inte pratar som har något att komma med.
Men under den här perioden då, vi kanske befinner oss 93 eller 94?
Ja, 95 kanske.
Ja. Då har du upptäckt hiphopen då, antar jag?
Ja, precis. Det var ju min räddning. Det var mycket negativt under den tiden, eftersom med alla de här rassarna som försökte spö på en och alla människor som såg ner på en och sådär, så blev det så att jag hamnade i en negativ spiral. Jag agerade morsans tolk typ så här, för att få saker att hända liksom, alltså så här, papper och grejer som jag inte ville ha. Jag var ju liten, jag ville leka liksom, men jag skulle försöka räkna ut typ så här, papper till Försäkringskassan och så här grejer, du vet, när jag var liksom 9 bast liksom, 10 bast försökte, du vet, vi bara satt där och bara du vet. Jag var ju yngst, jag kunde bäst svenska, men du vet, det var väldigt mycket så här, som jag inte ville göra, som jag var tvungen att göra. Och sen så ville de här rassarna spöa mig på det, och jag kunde inte göra mig förstådd i skolan. Jag kommer ihåg när jag hittade en kniv en gång och tog in mina föräldrar och gjorde värsta grejen och det. Jag ville ta in mig till SOS och du vet så här, jag var helt förvirrad liksom i den här tiden. Så var det en av min brorsas polare. Jag kommer ihåg han fortfarande. Han hette Kricke. Min brorsa hade berättat för honom att jag tyckte om hiphop liksom. Jag kunde inte så mycket om det, men jag kunde lite grann.
Det var din storebror då eller?
Ja, min storebrorsa Juri. Och den där Kricke, han kom förbi mig en gång. Alltså hemma, knackade på dörren och frågade efter mig. Och stod där med en kartongbit med en stor typ 4 A4 papper ihopklistrade. Med en teckning, alltså en graffitiskiss liksom. Och så sa han till mig, så här, ska du haka på, vi ska ut och måla. Och jag bara, wow. Jag kommer ihåg att min brorsa var där och han tyckte att det var så här, han backade upp mig så att inte typ morsan skulle veta vad jag skulle någonstans. Liksom. Så han typ, men han kommer snart, vet du. Fick jag haka på. Jag kommer ihåg att det jag fick göra var att blåsa i cab så att de inte skulle bli täppta. Och fylla i lite bakgrund. Men jag fick ju stå och hålla i skissen.
Ja, och det här var liksom i mellanstadieåldern? Och liksom.
Ja, exakt. Och jag bara wow, så här, och de var skitduktiga. Jag kommer ihåg att Kricke målade med en kille som, på just den grejen, då målade det, då var det Kricke, en kille som var min gamla fritidsledare som heter Snaggel, och sen så var det Circle. Så det var de tre som målade.
Och Circle känner man ju till, eller de flesta.
Ja, precis. Jag lärde ju känna liksom graffen där då liksom.
Så graffen var det första liksom elementet du upptäckte då?
Ja, precis.
Och du har själv hållit på en hel del med att måla och sådär, eller?
Ja, absolut. Det var så himla skönt och bara, alltså det kostade i och för sig, men jag brukade ju racka liksom allt på den tiden. Men det var, jag vet inte, det är svårt att förklara liksom. Det var en jag flydde liksom från allt negativt och allt som gjorde att jag var förvirrad liksom. Jag litade inte på människor och någonting, men när jag hade en sprayburk i min hand och taggade ner staden, då liksom blev jag kände mig befriad. Ja, så det liksom.
Så det var liksom inte Ekerö, utan du började röra dig in mot stan då liksom.
Ja, absolut. Ut i världen.
Så du var ung och var ute och rann runt på nätterna då i stan alltså.
Ja, precis. Åkte mycket tåg liksom. Mycket tåg. Jag älskade bomba golv.
För annars är det ju bussar som går från Ekerö bara, va?
Ja, bussar.
Mm. Då liksom, du upptäcker graffitin. Men det liksom som man kanske mest förknippar med idag är ändå MC och produktionsbiten då liksom. Kommer du ihåg när du liksom började lyssna på hiphopmusik också?
Alltså, jag har försökt räkna ut det. Det är lite kul för att jag tror att det första gången jag lyssnade på, eller det första jag kommer ihåg som var hiphop, det var någon chilensk rappare som var, alltså jag var ju liten och jag tyckte det var lite ballt när snubben, han rappade om sin mormor. Då han sjöng så här, han bara mia abuela, så bara mia abuela, Det, och det, jag visade det för en polare häromdagen. Vi skrattade ihjäl oss. Det. Men det där var första gången jag hörde en rappare. Han rappade om att hans mormor skulle raka hans skägg. Och du vet, skulle köpa slips till henne och grejer. Och han ville inte liksom. Och det, när jag hörde den där skiten. Jag tyckte det var så kul. Jag tyckte det var ballt. Så det, var då, det var första gången jag fick liksom känslan av att det här vill jag också göra.
Men du har ju fått, ja, du har ju ett segment i Gatuslang som handlar om att man får prata om viktiga skivor. Skivor som betytt mycket för en.
Okej.
Okay. Så jag tänker att vi börjar med den här.
Mm. Enter the Boo. Ja visst alltså. Jag kommer inte ihåg var den här skivan kom ifrån när jag var liten. Jag tror att jag snodde den av någon av min brorsas polare. Och den här skivan betyder jättemycket för mig. Det var typ det ballaste jag visste. Lyssna på de här låtarna om och om igen. Men vi hade ju kassetter då. Vi hade det på kassett. Det var riktigt fett alltså. Lyssna på det här hela tiden. Jag slutade inte lyssna på det.
Har du lyssnat på det nyligen?
Nej, faktiskt inte. Det var sen alltså. Men när, du vet, det är så här, när jag hör de här låtarna, spelar ingen roll vilken låt det är när liksom det, man, jag åker tillbaka till när jag var liten på Ekerö och spelade basket med min polare Acke.
Men vad, liksom, vad har du för favoritlåt då? Liksom, favorit MC från Wu-Tang då?
Wow, det är skitflummigt för att den första rapparen jag tyckte om var Method Man. Och sen så blev det ODB. Min brorsa kom och åkte iväg till Frankrike och på någon typ företagsresa grej och så kom han hem med ODB's album, den här, vad fan heter den nu igen? Den här när det är sån här matkupong på framsidan. Den liksom, den tog över helt. Jag lyssnade bara på den, slutade typ lyssna på 36 Chamber. Alltså den här första.
Men du gillade smutsen då liksom?
Ja, alltså det är grejen att de lyckades skapa en känsla. Det är det som är grejen som jag har jobbat mycket, väldigt mycket med nu på senare tid, speciellt med mitt album nu. Det finns olika stilar som MC. Du kan rappa på, du kan köra liksom den här scientific grejen då du egentligen bara får det låta jävligt avancerat.
Och the
jävligt
lyrical, miracle, spiritual.
Ja, exakt. Yeah. Och du vet, du säger ju egentligen ingenting liksom, du vet. Men du kan skapa en känsla med det liksom. Och även när du, om du berättar en historia liksom. Det handlar om att skapa känsla. Så det är det som är så fett liksom. Så att man behöver inte ens kunna språket. Om beatet och rappen liksom är i symbios och det finns en känsla i det. Det är typ viktigare. För när jag var lite, jag fattade inte vad de här sa. Wu-Tang Clan. De snackade engelska. Jag kunde ju fan knappt svenska. Jag kunde ingenting. Jag kunde bara spanska. Och min spanska var typ så slangspanska. Så att det är känslan som fanns i de här låtarna. Det handlar om känslan.
Och en annan rappare som är känd för sin känsla också, som har en coolhet, är ju den här rappan.
Redman, Muddy Waters. Det är så fet skiva. När jag var liten, jag visste inte, jag kunde inte, som sagt, min engelska var dålig. Jag trodde att den skivan hette Muddy Waters. Så jag sa, jag kommer att säga det till någon och skrattade åt mig. Jag har velat slå han sen dess.
Det här är också en av mina favoritskivor. Även Rickard Skiss som du har jobbat med från Stockholmssyndromets favoritplatta tror jag.
Vilken, den här Redman?
Ja, exakt.
Jaha, okej.
Okay. Så jag tror att det är många liksom 80-talister som upptäckte Redman via den där skivan liksom.
Ja, precis. Jag trodde ju, det var det här jag lyssnade på först. Jag kommer inte ihåg vem som introducerade mig till det, men jag hade inte hört de skivorna som var innan när jag hörde den här skivan. Och sen, ja, det senare liksom så hörde jag de första skivan och andra skivan. Det här var typ tredje skivan tror jag.
Mm, precis.
Så jag hörde första och andra skivan och bara, wow, fan vad fett. Men den här skivan, oslagbar.
Vad är det som, ja, om man ska, liksom, du som producent då liksom.
Ja.
Vad kan du ha något att säga om liksom soundet och beatsen?
Alltså, det är Eric Sermon som har proddat det mesta, va? Det måste det vara. I alla fall, det här är ju funken liksom. Alltså Eric Sermon, många tänker på Dr. Dre när man tänker på Funkadelic och Parliament och de här de funkmänniskorna. Eric Sermon var där före alltså Dre och de här och samplade den där typen av funk. Och i de här beatsen så finns den känslan och den där råa funken fast väldigt slow liksom. Och det är bara, det är feta basgångar, tunga trummor och det svänger. Det svänger. Det är en grej som är jätteviktig för mig. Alltså att det ska svänga. De flesta kan inte få det att svänga. Hör ni alla svenska hiphopproducenter som lyssnar på det här? Jag skiter i vilka samplingar du har och hur sällsynta de är. Få dina trummor att svänga. om du inte svänger, då blir det ingenting.
Men vilka tycker du gör det i Sverige då? Om du ändå skulle name droppa någon som är grym på att plocka fram gunget och svänget.
Oh, Damon Frost. Defrost från Heronade. Yeah. Han kan få skit och svänga. Alltså, wow. Men det är inte så konstigt heller. Han är ju grym dansare. Han är fett bra på att dansa. Jag visste inte ens att han dansade när jag träffade honom första gången. Vi gjorde beats liksom. Han brukade sitta med MPC:n och jag brukade freestyla. Det var så vi liksom lärde känna varandra, började hänga så där. Och sen så såg jag något klipp på han dansade. Jag bara wow liksom. Jag bara shit, du är fan bättre på att dansa när jag beats.
Du tror att det kan vara en grej om man är bra på att dansa att man kan också få till det i musik liksom.
Lätt. Lätt. Alltså det, du vet, jag tror att desto mer av de olika de här elementen liksom, att kunna dansa och sen att göra musik, det hör ihop, för då kan du liksom han utvecklade beats som han kunde göra speciella steg till och såna här saker. Det måste inte vara så, men jag tror att det kan påverka väldigt mycket.
Din tredje skiva då är ju inte en hiphop-skiva som varit viktig för, utan det är David Bowies skiva Ziggy Stardust, eller Ziggy.
Mm. Ja, den är en fet hiphop-skiva för mig. Du vet så här, det var någon reggae-snubbe någon gång som jag träffade, och så sa jag till han, jag bara, jag kommer ihåg att han spelade någonting för mig. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Jag kommer ihåg att det var någonting om att jag typ så här klagade på någonting. För att det fanns ingen, liksom, det fanns ingen hiphop i det. Typ så här. Det fanns ingen riktig funk i det. Och han rättade mig genom att säga att det finns funk i allt. Det finns hiphop i allt. Allt. Och så spelade han en reggae-låt och han bara, det här är hiphop, det här är funk. Liksom. Och jag bara, fan. Så slog det mig, fan. Jag började lyssna in mig på trummorna. Liksom. Bara, wow. Sen när jag lyssnade på David Bowies platta. Just den här, och hur den låter och soundet, jag bara wow, det här är den råaste hiphopen.
Och det är då alltså The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Ja, exakt.
Och man ska liksom, är det den skivan man ska börja med om man ska börja lyssna på David Bowie, eller har du lyssnat på mer grejer med honom?
Jag lyssnar på mycket med honom, men just den skivan, den lyssnar jag på liksom fortfarande. Den är väldigt bra, för den har ett speciellt sound. Den är riktigt fet, den här soundet. Alltså, det är lite av så här. Om man tycker om rå hiphop, du vet, och då kan man inte förneka soundet på den skivan.
Men ändå inte kanske en kanoniserad platta bland hiphoppare. Det är inte så många hiphoppare i Sverige kanske som lyssnat på den här skivan.
För mig är det där hiphop.
Ja, men grymt. Det var tre skivor då i alla fall. David Bowie, Redman och Wu-Tang då, som varit viktiga för dig och ditt liv. Kanske ditt musikskapande också då.
Ja, det är tre i alla fall. Det finns ju många fler liksom. Många, många fler. Men det där var väldigt viktigt, kommer jag ihåg. För Redman gav mig en typ av... alltså han gav en attityd som var fresh liksom. Och du vet, och Wu-Tang gav mig de här monotoma beatsen liksom. Bara... bum bum klt, bum bum klt, bum bum klt, bum bum klt, bum bum. Och det heter, så bara lyssnade jag på Redman och bara, han bara, ah, du vet, han bara öste på det här och liksom bara skapade det. Ah, nej, det här är så bra.
Mm. Mäktigt. Men då liksom, när du börjar lyssna på mer och mer musik, hur föds idén då till att börja skapa musik själv?
Ja, just det. Alltså, när jag var liten på Ekerö där och liksom satt och bara satt i mitt rum och bara, fan, de här rassarna vill spöa mig, de står utanför, ingen fattar någonting, vad ska jag göra? Så bara hade jag lite musik och så satt jag där och sen så började jag skriva. Jag började skriva på vad heter det, på svenska. Men en grej var så här, det fanns en kille som hamnade på anstalt på Ekerö och jag blev kompis med honom. Och han hade tapes med Ayo och Ken. Och han visade mig, han spelade upp de här tapesen för mig. Och det var första gången jag hörde att man kunde göra hiphop på svenska. Jag bara wow. Det här var alltså innan någon hade slagit igenom. Så hörde jag de två på någon kaff liten tape.
Och det var liksom inga officiella releaser utan
nej,
det var liksom
nej,
bandade
demotapes. Ja,
liksom,
typ. Det var liksom, han hade det liksom, han hade fått den av någon av dem. Och då tänkte jag, ah, fan, det här kan jag också göra. Så då började redan, alltså där började jag liksom skriva på svenska länge sedan.
97-98 typ?
Ja, jag vet inte exakt, men jag var typ kanske 13 år när jag började. Räkna ut det.
Ja, 96 då. Ja. Samma år som Redman släppte Muddy Waters typ.
Ja, ja, kanske
då. Där började du liksom då, du skriver på svenska då?
Ja, jag började skriva på svenska och på spanska. Jag började skriva, jag tänkte så här, jag bara, jag kan skriva... Jag bara, de här killarna, de rappar ju på svenska. Jag kan ju prata spanska. Jag blandar svenska och spanska. Då kommer jag ha någonting annat än dem. något som inte de kan göra. Så jag fattade grejen redan då, liksom, att man måste ju hitta på någonting själv.
Det gjordes ju i grupper som Nafmente till exempel, om du vet med Flyte.
Ah,
Miguel Pizarro, han rappade ju på spanska i sin grupp. De var den som rappade på engelska och han på spanska.
Ja,
liksom.
Ah, exakt. Ja, men det, jag tror att det fanns många sådana små grupper lite överallt i Stockholm faktiskt.
Ja, och Latin Kings droppade en del liksom, spanska ord eller fraser i alla fall i sin musik.
Mm, det gör de ju.
Eller samplade in lite, liksom, lite salsa och sådana där grejer.
Ja, exakt.
Men då liksom ingenting på engelska.
Nej, jag fuckar inte med engelska. För jag brukade skriva mina texter. Jag försökte lära mig att rappa så här på engelska. Så jag lyssnade på artister som jag tyckte om. Så försökte jag skriva ner vad de sa liksom. Mm. Det var ett eget språk liksom. Jag kommer ihåg min syrra. Hon sjöng Michael Jacksons Just Beat It. Fast hon sa typ Traspire. Hon bara, Traspire, Traspire. Och jag bara, Traspire. Det är ju att hitta på eget språk. Liksom. Mm. Jag fuckade inte med engelska, det var för svårt.
I alla fall, du fortsätter att skriva på svenska där. Och liksom, där du fyller, ja, men när du blir 13, 14, 15. Liksom. Sen, ja, jag tänker, liksom, ja, du börjar liksom göra musik där i tonåren, helt enkelt.
Precis. Alltså, jag började skriva med rapsen. Det fanns ju containers överallt där på Ekerö och folk hade typ deg för de slängde tunga grejer liksom. De slängde så högtalare, skivspelare, stereos, du vet, möbler som var nice, du vet. Och jag brukade gå dit och gräva i de här containerserna. Och så kom jag hem med så här, typ, olika grejer, liksom, högtalare och bara satt ihop dem och allt det här och förstärkade. Och så hade jag en bandspelare. Så gjorde jag ju mina tapes liksom, du vet. Jag tog typ Wu-Tang, du vet, någon beat liksom, bara spelade någon låt och rappade och så kom det en liten instrumental beat liksom, bara. Och så bara klick, du vet, paus och sen tillbaka och sen så räck. Så beaten lät skitflummigt, men jag fick ihop det liksom. Så jag började rappa på det liksom. Så det var så jag började rappa liksom.
Så du spelade in på någon tape recorder?
Ja, jag bara loopade upp så instrumentala bitar från låtar som jag tyckte var balla liksom.
För sen när du började då gymnasiet, då hamnade du ju på Fryshuset.
Mm.
Och får möjlighet att gå rapproduktionslinjen där då.
Ja, alltså det var lite svårare än så. När jag slutade på vad heter det, i nian. Så hade jag inte tillräckligt bra betyg för att komma in någonstans. Men den enda skolan som hade någon plats åt mig var Fryshusets basketlinje. Det fanns ju inte den här hiphop-grejen. Så att de tog in mig, så jag gick samhälle och basket. Och jag kunde inte spela basket, du vet. Jag hamnade där för jag kom inte in någon annanstans. Och det var det som fanns på Fryshuset. Det var basket med inriktning på samhälle. Och där hamnade jag. Och Fryshuset var ett stort, det var mycket folk så jag började känna folk så här. Så var det då hade de satt upp någon lapp där det stod typ hiphop lektioner eller kurs typ så här. Och jag bara, fan, det här är intressant. Så gick jag kommer ihåg att hämta den här lappen, ringde upp det där numret från receptionen. Då var det personen var i huset och det var faktiskt och den personen som skötte det hette Andrew Shiny Diesel på den tiden.
Ja, eller alltså Andrew Shiny Days. Iron African, Growing Pains då.
Ja, exakt. Så jag hookade upp med honom. Och jag bara, tja, jag vill börja på en kurs liksom. Så här. Jag ville ju bara bort från den jävla basketskolan. Jag klarade inte av det. Det så här. Plus att de människorna som var där, de tyckte inte om mig. Han bara, ja, men kicka rhymes då. Så rappade jag för honom. Och jag kommer ihåg att han ställde sig och han bara, vänta här. Och så sprang han iväg. Och så hämtade han typ rektorn. Och så fick jag börja gå där så kunde jag skita i den där basketgymnasiet. Och så började jag gå i hans kurs. Och
sen
så
men det var alltså en gymnasiekurs han hade?
Nej, det var bara en sån fristående kurs som var i Fryshuset. Som jag lyckades på något sätt få till det så att jag kunde gå det istället för skolan.
Och kunde få betyg i det ämnet då, eller?
Ja, jag fick det. Det hette Modern Soul Academy. Och det var coolt. Det var nice. Jag var där och jag hade lektioner med han Andrew och med Tim Whedon hette han. Och vi hängde där och typ, vi hade mest kul bara. Det var bara jävligt ballt att bara kunna lyssna på musik hela dagen.
Så det här var kring 2000 då liksom någonting?
Ja, precis. Det måste det ha varit. Ja. Sen efter det, då ringde de mig. Och så fick jag ett samtal. Och så, jag trodde, jag bara, nu är det kört typ. Så här, nu blir det städare liksom. Nu börjar jag liksom, ställa mig in på att liksom, göra som många andra städare. Och då fick jag ett samtal. Och då säger de, tja Jorge, jag tänkte om du ville komma till audition. Vi ska starta en gymnasieskola med inriktning hiphop typ. Jag bara, va? Är det sant? De bara, ja. Jag bara, fan vad fett. Så åkte jag dit typ dagen efter. Så var det så här, som du vet, som de har så här casting, du vet, med folk som satt i en halvring. Den där halvringen så satt de, och jag bara kommer in där liksom och bara, tja allihopa, du vet, jag vill bara i skolan, du vet. Och de bara kollade på mig och bara, okej, okay, typ, vad heter du, bla bla bla, du vet. Så jag var inte förberedd, ingenting. Och så ville de att jag skulle visa vad jag gick för liksom. Och så rappade jag för dem. Och jag fick värsta applåden när de verkligen så här, fick värsta kicken. Och då kommer jag ihåg, det var första gången jag träffade Damon och Aaron.
De var bland annat de som satt där i så kallade juryn.
Ja, eller? Precis. Och då fick jag börja på gymnasiet. Så jävla fett. Då bara, wow, då var det så här, började på skolan liksom. Skitfett alltså.
Mm. Och då spottade du på svenska då för dem, den här auditionen då?
Ja, på svenska och på spanska.
Då blev du alltså första gångselev då, första års elev på Fryshusets hiphoplinje då?
Ja, det kan man säga.
Ja, det hade aldrig varit innan.
Det fanns ingenting. Alltså, på den tiden då käkade vi våra matsal på vårt klassrum. Vi fick hämta mat. Det fanns en restaurang där för liksom alla som jobbade. Vi fick mat därifrån, aslyxigt. Så fick vi sitta i vårt klassrum och käka. Det fanns ju ingen matsal eller något.
Och du nämnde ju då Damon och Aaron då. Damon Frost, Aaron Fury från Harry Nay då, som varit lärare, som fortfarande är lärare där på Fryshuset. Hur var de som lärare och vad har de betytt för dig som musiker? Nu får du Harry Nades Boom Lucy-skiva där.
Ja, visst alltså. Wow. Jag kommer ihåg, jag träffade Aaron någon gång typ. Och så hade jag köpt den här skivan. Så ville jag skryta lite med det. Tills han såg att jag hade gått och köpt den begagnad. Då blev han inte lika glad. Det här är en skitfet skiva alltså.
Det är något jävla bit som är helt sinnes. Vilket är det? Det är den här Pop 4.
Let the trigger finger put the pressure to the mechanism and bring forth the chism from the cannon of a Konica Minolta handgun. Sugar sure like the ball, like and one. For the layout gets shown on location, simulating facsimile acts of procreation. Guns don't people do slogan rap shogun, trying to put a nation of men's in them. She don't want Umi soda only.
Han är äcklig alltså. Han är äcklig. Han är vidrigaste rapparen.
Aaron Fury alltså.
Ja, han är för mycket alltså. Wow, han var så, alltså vi såg upp till honom som fan när vi var små alltså. Så alltså, du vet, för vi höll ju på att rappa och han var ju vår rapplärare. Det är jävla flummigt. Jag gick ju rap i, jag tror jag gick där ett år. Sen kom jag ihåg att jag snackade med Aaron och sa till honom, jag måste göra beats till mig, för det är ingen som kan göra de beatsen jag vill ha. Det är ingen som kan göra mina beats typ. Så jag bad om att få hjälp. Så fick jag flytta till produktion och få liksom fortsätta utvecklas. Det var fett, men det var så nice, för att om man var kaxig på Aarons lektion, du vet, han fuckade upp en, du vet. Han var så bra på att rappa. Han bara rappade sönder allting. Det var, man kunde inte vara kaxig i hans närhet om man hade respekt för hiphop.
Hade du några klasskamrater som håller på med musik idag? Några profiler som man känner till?
Första året, det fanns några talanger. Första året, kommer inte ihåg. Fan, dåligt. Vad dåligt att jag inte kommer ihåg alla, men det var några stycken. Jag har en av dem som jag försöker få liv i nu, som jag vill släppa via Etelab Music, som är vårt egna lilla label, som var från den tiden. Men sen med åren så kom det ju massor med folk som har blivit skitstora idag. Det är helt så här,
men vem är den här nya då? Så, eller gamla?
Nej, jag kan inte uttala mig.
Men det är någon man kände till kanske?
Eller? Nej. Han är som Habit, vet. Vi körde tillsammans när vi var kids. Och han tog avstånd från hiphopen och nu håller han på att få lust att komma tillbaka.
Mm.
Så det är riktigt fett. Han är grym.
Men här i alla fall, liksom, under den här gymnasietiden, du liksom spelar ju in en skiva, ett album, under gymnasietiden.
Ja, visst. Jag gjorde en platta på den tiden.
Som aldrig släpptes liksom, som du...
Nej, jag slängde den. Jag har haft en tendens till att slänga allting jag har gjort i hela mitt liv. Jag har aldrig varit nöjd med någonting som jag har gjort. Jag har tänkt så här, om varför ska jag kan inte släppa någonting om inte jag kan göra någonting som är minst lika bra som det jag själv tycker är fett. Om jag känner att det finns någonting som känns fake eller någonting som, alltså det måste vara av den kvaliteten som de grejerna jag tycker jättemycket om. Om inte jag kunde leverera det, då sket jag det, då jag bara slängde det, för att det var som att jag tränade. Lite som med graffen liksom, du kör inte över någon om du inte vet att du kan göra någonting bättre. Du kan inte bara, du vet, förstöra någons målning om du inte kan göra någonting bättre. Jag tycker inte i alla fall. Samma sak med rappen tycker jag, och med beatsen och så här. Det, om inte du kan göra lika feta grejer som dina idoler, chilla. Du kommer komma dit. Det är så här. Du kommer komma dit och det kommer bli fett. Men så det är jag väldigt glad över, att jag inte har släppt någonting av det som, för jag har gjort två album innan.
Så precis, du gjorde också The Habited tillsammans med rapper Ted då.
Ja, vi gjorde lite grejer ihop. Ja.
Också en platta. Och sen har du gjort en till soloskiva som inte kom ut. Alltså två soloskivor.
Ja, två soloskivor. Och sen Ted-grejen är med samarbeten. Vi var ju kids och du vet, vi hade kul liksom, du vet, så här. Men det är ju ingenting, det är inte som idag liksom. Det där, på den tiden var det bara, det, för mig i alla fall, det var bara latch. Det, man bara latchade liksom.
Ska vi ta och lyssna på i alla fall hur det lät första gången jag hörde dig.
Wow.
För idag 10 år sedan då. Då släppte vi en låt med dig på wow.nu.
Esas ideas dicen que nunca abandona un prisionero, más ama si se siente justamente encarcelada.
Ya, ¿qué voy a hacer aquí en real? Ven papeles cansado, ven el trabajo, precios crecen y crecen, pero el sueldo sigue bajo. No me puedo concentrar en este mundo. Policías me quieren castigar por asuntos viejos. Son esos fascistas llenos de complejos que tienen accesos viejos para religiosos con obsesiones de petrosos humanos de color rojo. Super hallados, unidos y armados, terroristas.
Och här hör man ju rappa på spanska då. Och beatet låter ju väldigt inspirerat av Heron Aid-grabbarna liksom. Alltså av det soundet ändå som de kommer ifrån också då.
Ja, troligtvis. Jag tror ju att alla människor som lyssnar mycket på musik och skapar musik tar med, kan man säga, segment, är det rätt ord? Segment.
Segment.
Segment. Ifrån allting som man hör blir någonting nytt liksom. Så att allting man hör som man tycker om, det blir en del av det du gör. Jag tror inte att det kommer från ingenstans, jag tror inte det, i alla fall inte, jo kanske jag tror bara inte att jag är något då.
Men vad har du för minne av den här låten då? Fuga heter den här låten.
Ja, Fuga. Jag fick en bok när jag var liten som jag läste som heter Fuga. Eller jag fick inte den var hemma. Det var på spanska. Det handlade om några politiska fångar i Estadio Nacional de Chile som från den diktaturen som rymde genom att gräva en tunnel med skedar som de tog när de käkade, och så gjorde de en tunnel för att fly och hade så här sådana små motorer som man lekte med när man var lite. Jag gjorde det i alla fall från typ freestyles och sånt där, så man kunde ha batterier och så snurrade det. De använde sådana där små motorer för att hålla i luften i den här tunneln och så flydde de. Och den boken heter Fuga, att fly. Och då är det min morsa som är samplad där. Det är hon som pratar, jag tvingade henne att prata in på den där inspelningen, och hon säger att vad heter det, att jag vet inte exakta översättningen Fuga, men Fuga är som att typ fly typ, eller så här, ta sig loss. Det är det sista som lämnar en människa som känner sig orättvist fången liksom. Så det är det liksom låten skulle handla om.
Ett mångbottnat djup där då, helt grymt. Men jag menar, det här är liksom, många kanske inte känner till det liksom, de här gamla. Du har ändå spottat bars länge alltså.
Ja, länge, men... jag har gjort det, men som sagt, jag hållit mig lite i bakgrunden liksom. Jag har inte velat ta plats, för jag har inte känt att jag varit redo. Jag har bara övat, slipat på det, vet, försökt lära mig mer, lyssnat mer på musik, hittat mina favoriter liksom, och bara utvecklat en stil.
Mm. Stämmer det att Redline ville signa dig på den här tiden?
Signa mig? Nej, det stämmer.
Eller att de ville samarbeta med dig på något sätt?
Alltså det enda kontakten som jag haft med Redline, det var när jag var jätteliten. Det var typ när jag tror jag kan inte ha varit mer än 16, kanske 15-16. Och då var det några som ville att jag skulle uppträda på en festival som heter Rimbo-festivalen. Och då uppträdde jag på den här Rimbo-festivalen. Och när jag stod där och körde mina grejer, jag kommer att rappa det på typ så här RZA Beats. Så kommer jag ihåg att det var en några som jag kände igen som stod och hoppade framför scenen, som verkligen tyckte om det som fan det jag gjorde. Kolla, så såg jag, det var Daddy Boston och Dogga. Jag bara, wow, fan vad fett. Och de stod ju på insidan liksom, inte bland publiken, de stod ju, vet, de var ju så backstage folk. Jag tyckte det var så ballt. Och sen så gick vi av scenen och sen så kommer jag ihåg att, jag vet inte vad de heter, jag vet inte om det är Salla eller Massa. Vem fan, jag vet inte fan.
Käppe finns det också.
Ja, Käppe fanns det också. Ja. Jag kommer inte ihåg, jag kan inte dem, deras namn bra. Men det var en av dem som jag kommer ihåg frågade mig om jag hade någon demo. Och jag kommer ihåg att jag bara, nej, det blir, jag har ingenting. Så här. Och sen så hade jag bråttom därifrån och så blev det ingenting mer med det.
Och när var detta då? 90-talet alltså?
Ja, jag kommer ihåg strax efter kommer jag ihåg att den här skivan Svenska under jorden kom.
Ja, just det. 2000 kom den här. Mm. Men i alla fall tillbaka till Fryshuset då, där du i alla fall går ett år och rap-linjen. Sen byter du till produktionslinjen då.
Mm.
Under den här tiden du går så träffar du två profiler som är profiler inom svensk hiphop. Anton från Sjukstugan och Rickard från Stockholmssyndromet då.
Ja. Ja, men det, vi var ju kompisar där när vi gick på Fryshuset. Men det var många fler, alltså. Det var inte bara dem.
Vad har du mer för?
Linda Pyra gick ju också där. Och vilka mer gick där?
Sebbe från Kartellen.
Ja, Sebbe. Jag kände inte Sebbe när på den tiden. Han var, jag tror att han är två år yngre med eller någonting. Vi hade, jag kommer ihåg att Anton hade lite mer, han brukade liksom connecta med honom. Och jag brukade väl hälsa på honom och sådär via honom. Men vi var aldrig några kompisar så. Men vi gick i samma skola. Det var lite flummigt för det var allihopa.
Ja, för både Anton och Rickard är ju två år yngre än vad du är.
Ja, precis. Jag gick ju om. Jag fick ju gå om. Jag fick inte...
Nej, okej. Okay, så du gick om ett år?
Ja, jag gick om ett år. Så jag fick lära känna dem. En annan rolig grej också som är också intressant är att Matar Näk. Jag gick i samma klass som han när jag gick på den här hatade basketlinjen.
Men du och Rickard och Anton hade ju en grupp tillsammans då under gymnasiet.
Vilken då?
Poopy Scoopers.
Oh, mannen, vad fan har du pratat med?
vad hände med det?
Vem har du ringt?
Men ni gjorde ju typ 4-5 spår ihop liksom.
Jag vet inte, man. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg att det enda jag kommer ihåg var jag, Rickard och Anton i mitt vardagsrum hemma hos min morsa med en mick. Och så jävligt loud stod och skrek en pooper scooper refräng. Det enda jag kommer ihåg.
Det är det enda det har för mig. Men i alla fall, det här var liksom några av dem som du hängde med då. Vad har du för relation till Anton och Rickard idag?
Nej, men det är så här, vet, det är grabbar liksom. Så här. Jag umgås inte med Rickard så mycket alls. Liksom, så här. Jag har i princip ingen kontakt med honom. Och med Anton så pratar jag ibland. Liksom. Vi har mycket telefonkontakt ändå i och för sig.
Jag pratade med Anton häromdagen då. Ja, men han berättade bland annat att du freestylade mycket på den här tiden. Att bland annat ett klassiskt battle på Nalen berättade han om.
Wow, vilken dag.
Där du skulle ha battlat någon brud och gått så här all in, så här rugged and raw. Vad har du för minne av det?
Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag kommer bara ihåg att jag var på topp. Jag kände mig väldigt vass. Jag kommer ihåg att jag gick in i den här freestyle-tävlingen. Jag vet inte vilken det var. Jag tror, fan hette han? Frio Blackfist. Och sen
Blackfist, ja.
Casualty, tror jag han hette den här killen. Och sen så var det några tjejer, typ Didi eller jag vet inte fan vad de hette. Jag vet inte fan, det är de här människorna var där i alla fall. Och jag kommer ihåg att jag gick in och bara slaktade alla. Jag kommer ihåg det gick så bra. Jag verkligen...
Du vann tävlingen alltså?
Jag tror det för att jag var den sista som körde. Som var kvar där och körde. Och jag kommer ihåg att jag... Alltså, det var grejen att vi körde så hårt. Och jag kommer ihåg att det gick asbra. Och jag kommer ihåg att jag typ vann över alla. Och sen så var det en flaska som gick sönder. Bara pa! Och alla bara slåss. Och min polare höll en annan snubbe. Och någon annan snubbe höll på att stryka där borta. Alla bara slogs. Och jag kommer ihåg att DJ'n gick fram till mig och bara, du hade fått vinna tävlingen om du inte hade varit så jävla dryg. Typ. Och jag bara kollade på honom och bara, vad fan säger du? Typ. Och sen, jag kommer inte ihåg, jag tror inte jag stod på honom i alla fall. Men jag kommer ihåg att det var så här, det bara, ja, jag kaosade. Och allting kaosade till slut och vi blev utslängda.
Ja, så det var 18-19 bast där då liksom?
Ja,
folk kunde inte hantera freestyle battles på den tiden.
Nej, det spårade ut totalt. Jag kommer inte ihåg vad som hände, men det var någon kompis som fick en flaska i huvudet och det blev för mycket.
Men också på den här tiden har du börjat beatboxa mycket.
Ja.
Det har man ju kunnat hört bara nu när du har suttit här och försökt gestalta lite beats och sådär liksom.
Ja fan, jag har mina viewer.
Kan du ge oss någon classic? Kan du köra Wu-Tang Clan and I Ain't the Fuck With?
Jag är inte liksom.
Men du är ändå på G lite grann. Ja. Har du någon Redman du kan bjuda på eller? I can't wait to get it on. Kan du den eller?
Nej fan, det står still när jag varje gång jag blir, när jag måste beatboxa saker, jag glömmer bort vad jag ska beatboxa typ så.
Typ någon Redman från, vad har du för låtar på?
Men man måste komma ihåg basgångarna. Jag kommer inte ihåg basgångarna för att det ska bli fett liksom. Jag brukar inte göra låtar, det är det med min beatbox. Jag brukar bara leka. Det blir bara liksom, det blir vad det blir. Du vet, jag bara du vet.
Du bara jammar loss lite.
Ja, det blir bara, man hittar bara på.
Men ja, det är inte så, beatboxen känns som att den har varit borta ett tag eller?
Nej, inte för mig, jag beatboxar hela tiden.
Blir det någon beatbox på nya skivan då?
Nej, det är fan flummigt alltså. Jag tänkte att jag skulle ha det till live-grejen, du vet så här. Jag hade en idé om att jag skulle låta, att jag ska spela in en låt på skiva, a cappella. Och sen så ska jag leka med DJ'n. Så DJ'n får börja scratcha och sätta igång med a cappella och jag gör bitar till det och hålla på och leka, så här, lite experimentera med beatboxen. Så det får man nog se live.
Men då i alla fall här efter Fryshuset då, så du skaffar en studio till exempel och liksom vill fortsätta med musiken.
Ja, exakt. Jag lärde mig att sampla. Jag hade en Akai S900 som jag började göra beats med. Började choppa upp ljud och så här, du vet. Och ja, jag fick lära mig den själv, kommer jag ihåg. Det var inte så jävla lätt alltså. Men jag lärde mig lite så här, midi-signaler och så vidare. Och sen så började jag få ihop det liksom med en PC som jag hittade på i en container. Så, och en typ program, jag tror att det var Cubase, gammalt som fan. Så började jag sequensa i den med den här samplen och började sätta ihop lite beats liksom, lite enklare grejer. Och sen så började vi lägga in det på kassetter liksom och spela in röster samtidigt och så med mixer.
Och vi nämnde ju Rapper Ted här innan. Du kommer att dela studio med Rapper Ted och Tinnitus då?
Ja, exakt. Det var några polare till mig då var det inte ett företag tror jag, men nu är det väl det, Kollektivet Livet heter de. Och de grabbarna, de hade en festival på Ekerö. De döpte till Festival Förverkliga. Och jag hade en polare från högstadiet, Ola, och han kände dem. Så på något sätt så hookade vi upp. Så jag började umgås med de här människorna. Och då hade de den här festivalen. Och då kommer jag ihåg att det uppträdde, vad heter det, Tinnitus och Tedde. Och jag kommer ihåg att när jag lyssnade på beatsen, jag bara fan, de har coola beats. Jag tyckte om det de gjorde. Och där, sen så connectade vi på något sätt. Och så började vi hänga liksom. För vi hade saker som vi tyckte om väldigt mycket liksom. Vi älskade att röka på. Och vi älskade att supa. Och det var det vi gjorde.
Så det var mycket party på den här tiden då? Så
ja.
Det var 05-06 någonting där.
Jag kommer inte ihåg exakt, men det var typ det vi gjorde. Vi rappade, vi rökte på, vi drack sprit och vi rappade. Och det var det vi gjorde hela tiden.
Och vad hade ni i studion någonstans då när ni gjorde detta?
Så jag kommer inte ihåg, men vi har ju samarbetat flera gånger när det gäller lokal. En gång var det vid Radiohuset, någonstans där vid Karlaplan. En gång var det vid Östermalm, där mer centralt där. I en annan lokal där hade vi tillsammans också.
Ska vi lyssna på hur det lät när ni gjorde låten tillsammans då?
Okay.
Från rapper Teds skiva Backning från 2006 då.
Ja, ja, ja. Känner ångest, läget och filmat och klunkat och unna mig. Sömnade krullade ännu en dag, ännu en natt i rummet där många vet skolade. Solen betonades, många förvånade, enade ledade, sågade, tågade. Det här viterade, ordnade grabbar som vågade. Höll i det som lovades, inte en spänn i fickan. Ta dig käften, jävla fitta, infekterade kanylen. Sprider streken i staden, jag riktar ögonen. Alla snabbt fick kronor i takt till abstinens. Rycken i ögonlocket till mitt hjärtklapp. Svåra tider det kom, jag stannar bort i förgången och förväntade motgång. Jag stångar det som många tagit för givet. Jag ångrar ingenting, skriver om en fuckat värdigt fuckat.
Precis, då hörde vi Fågeln då med det är även Tinnitus gästar då från Rapper Teds skiva Backning från 2006.
Ja.
Så tiden går, 8 år sedan där då.
Ja, shit.
En stökig period i ditt liv då?
Ja, absolut. Alltså vi var bara väldigt destruktiva. Mm. Alltså vi var väldigt, väldigt destruktiva. Absolut. Oof, väldigt destruktiva.
Det var destruktivt och det var liksom mycket musik. Hur mådde du under den här perioden då?
Jag tror inte jag mådde så här jättebra, men jag kommer inte ihåg så mycket för jag var så jävla stenad hela tiden.
Liksom hela dagarna?
Ja, ja. Det var så vi gjorde liksom. Det var så folk gör liksom. Och det, jag vet inte, jag var inte, alltså man var ju dimman hela tiden liksom, du vet.
Vad var det du ville fly från då?
Jag flydde inte, det var, jag ville bara vara i dimman.
Du liksom, du trivdes med det, du gillade inte den andra verkligheten så att säga.
Nej, jag tyckte om båda, men jag hade ingen balans på det. Det var väl det.
Hur ser du på framtiden under den här perioden? Vad vill du göra med ditt liv liksom?
Jag trodde aldrig att jag skulle hinna bli liksom 25, 26 något sånt där alltså. Jag trodde jag skulle dö ung. Det trodde jag.
Du trodde det alltså?
Ja, absolut. Jag var helt säker på det. Jag trodde inte jag skulle leva mer än, jag vet inte, 23 kanske, något sånt där. Det
är lite som en mörk konstnärssjäl då, på något sätt, eller?
Jag vet inte. Vi knarkade så mycket så min hjärna var helt förstörd. Så jag trodde att jag skulle dö, liksom. För att vi... Jag brydde mig inte. Jag brydde mig inte. Jag bara gjorde vad jag ville. När jag ville. Och jag trodde att liksom så här... Jag menar, fan, stoppar du in en massa jävla piller och tabletter och kemikalier liksom. Alltså du vet, du kan ju dö. Och vi gjorde det ändå.
Men hur lyckades du ta dig ur det då?
Jag hamnade på psykakuten med en överdos.
Och då var det liksom, du fick hela liksom myntet och det vände hela liksom situationen eller?
Ja, jag trodde jag skulle dö. Jag hade ingen kontroll över min kropp, jag bara splattrade. Och sen så kom jag ihåg att jag trodde att det var drogerna som liksom var i kroppen som inte släppte. Sen kom läkaren och så efter blodtestet och så sa han till mig att du har ingenting, inga spår av någonting i blodet. Så. Och då slog det mig, fan jag har fått brain damage. Jag bara låg och darrade. Och då var det liksom så här, jag bara okej, okay, typ, jag fuckade upp mig.
Vad fick du för råd från sjukhuset då?
Ta en Alvedon.
Det var liksom, det var på ditt egna bevåg. Det var inte så att de satte den i foten och bara nu styr upp ditt liv typ.
Nej, jo, men det som hände var att de skickade mig till Mariapol för vuxna. Och då fick jag gå till en psykterapeut under en period.
Hjälpte det någonting då?
Nej.
Du gjorde inte det?
Nej. Usch, nej. Det var alltså det grejen är så här att alltså när man mår så pissigt som efter att man har gått igenom en överdos eller så. Så det stödet man behöver din jag vet inte vad man ska säga liksom. Det måste finnas kärlek. Det måste finnas mycket mer kärlek än bara samtal. Samtal är bra och sådär, men det krävs mycket mer kärlek liksom. Jag minns att jag var så förstörd så jag ville bara att min mamma skulle ligga och krama om mig liksom. Du vet så här.
Men kunde inte familjen hjälpa till då på det sättet?
Fan, jag vågade ju inte ta det med dem. Jag var så jävla rädd för liksom, alltså du vet, jag var ju så jävla rädd för att berätta liksom. Du vet så här, ändå de har ju så här, du vet, jag vet min morsa så här, krigat med oss och du vet så här, ju försökt vara det bästa hon kan vara liksom för oss som förälder och hennes son är pundad liksom, du vet så här. Jag kunde bara inte ta det med henne. Så jag höll käften liksom.
Du lyckas då liksom på egen hand nästan då ta dig ur det?
Ja, jag tog mig ur det på egen hand. Det var det som jag hamnade ju så här efter den där grejen. Någonting kemiskt fuckades upp i min hjärna så jag hamnade i depression en lång jävla depression, typ 1,5 år. Där jag vaknade på morgnarna och liksom öppnade ögonen och bara kände efter och bara fuck, det är kvar. Du vet såhär, jag kan liksom inte, jag orkar inte gå upp. Jag orkar inte jobba, jag orkar inte röra mig, jag orkar inte göra ett piss. Jag vill bara dö. Så jag var i den perioden rätt länge tills någon gång när jag bara fick nog och så sa jag liksom, blir det inte värre än så här? Liksom, frågade jag mig själv, så här, kan det bli värre än så här? Liksom? Kan det bli värre? Liksom? Så började jag liksom utmana mig själv. Bara, ge mig lite mer liksom. Om du ändå ska hålla på och fucka med dig själv, så här, fucka upp dig ordentligt. Så här. Och den mentaliteten stärkte mig. Så jag började komma ur liksom, den där delen av mitt liv. Sen när jag lyckades, sen en dag så bara vaknade jag och bara, jag mår bra, shit, jag börjar må bra typ. Och då började det vända. Det var då jag satt igång och startade mitt företag och liksom tog allt på allvar.
Så det här 1,5 åren gjorde du i princip ingen musik alls då?
Nej, jag kunde inte fan. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde bara tycka synd om mig själv. Det var det enda jag kunde. Och sen sköta vissa ärenden för att jag inte skulle hamna på gatan.
Mm. Och när var detta då liksom i tidsperspektiv?
När var detta? Jag vet inte, man.
Okej, men nu, hade du hunnit mastera den här skivan till exempel?
Jaha.
Stockholmssyndromets debutskiva från 2010 då?
Nej, det här kom efter. Det här var när jag hade skärpt till mig. Då hade jag ju lyckats lära mig mycket om ljud och blivit tillräckligt duktig. För att jag fick göra den här till exempel. Jag kommer ihåg Rickard frågade mig om jag kunde hjälpa honom att mastera det. Men vi gjorde så testmastering först. Jag mastrade typ, han hade några låtar som han var jävligt osäker på den här skivan. Som han var osäker på skulle nå upp till den standarden som hans grejer var på. Jag kommer ihåg, jag hörde det var så här sjukt, det var stora gap liksom mellan spåren liksom. Det lät väldigt så här, vissa grejer lät skitbra proddade, andra lät inte alls proddade. Sen så kommer jag ihåg att vi kom överens och vi fick ihop den här.
Mm. Och det var ju liksom, han är ju också skolad då i liksom Fryshusets lokaler och sådär. Mm. Det här var ändå ett jävligt så här fräscht sound, Stockholmssyndromet, när det kom liksom. Det var ju så här, åh, det här har man inte hört, vet du. Vi är grabbarna som röker sattla i din trappuppgång. Vet, den stilen fanns ju inte i liksom,
nej,
Sverige riktigt.
Den fanns inte så här till alla liksom. Den fanns ju hos oss liksom. Den grejen, alltså den känslan liksom. Vi höll ju på med den rätt länge liksom. Mm. Många år så här innan.
För du var också inne på den viben då liksom.
Ja, jag tror att vi, alltså inte exakt den viben, men alltså vi hängde ju när vi gick i skolan liksom, så vi hade ju väldigt liknande referenser till allting. Vi tyckte om hyfsat liknande musik och så vidare, så vi kände ju till känslan.
Men du pysslar också med någonting helt annat än hiphop under den här perioden.
Efter min svacka liksom, när jag höll på med laborera med mycket kemikalier och så fick jag för mig att jag skulle bli en framgångsrik ljudtekniker. Och jag kommer ihåg att det var min polare som tog in mig till något jävla ställe. Det var min polare Georg som tog in mig till någon klubb som de hade där han jobbade, du vet, som någon typ av eventkille. Han tog in mig där för att hjälpa till. Och jag kommer ihåg att vi gjorde i början var det typ att vi höll på att städa och så här, du vet. Vi var rätt panka liksom, så han hookade upp lite städjobb typ. Jag kommer ihåg att vi höll på att skrapa tapeter och skit. När jag hörde att de ville ha en ljudtekniker, och jag ville ju bli ljudtekniker, du vet. Så jag kommer ihåg att jag snackade med den där ägaren där. Och han hookade upp så jag kunde vara ljudtekniker så på spelningar. Och jag kunde inte mixerbord och sådär. Det var rätt avancerat. Jag hade pluggat lite grann, men det kunde inte sånt där. Men jag lärde mig genom att fota allting. Så jag brukade be typ så här, basisten typ så här, ah, men han bara, ah, jag vill ha mer botten typ. Ah, men kom hit. Hur brukar du göra liksom? Så lurade jag dem till att ställa in sitt eget ljud. Ratta sin egna ljud, så fotade jag det. Så höll jag på så där i flera månader. Så blev jag bara bättre och bättre. Till slut gick det skitbra. Det sista jag gjorde var Hof Maestros releasefest. För deras första album. Bam, och det var värsta grejen. Alla var skitnöda. Fan, bra ljud det blev. Sjukt roligt. Jag var fan där. Och sen efter det så bara fördjupade jag mig i det. Lärde mig mer om maskiner och mixerbord och mixning. EQ, kompressor, limiters och så här, alla de här processorerna som man använder för att få till ett bra sound.
Ja, så du blev liksom någon form av akustiker där då?
Ja, jag började plugga akustik på Kulturama. Och sen så gick jag in, ja, jag gick loss, och det som hände då var att jag snöade in så mycket i det. Det var en värld som jag var väldigt intresserad av, så jag sket totalt i att satsa på att göra mer musik och så här, du vet. Jag brydde mig inte om det. Jag var mer intresserad av att hjälpa andra med att få det att låta fett. Så då gjorde jag det. Jag vet inte hur många skivor jag masterade, men jag masterade typ en 15-20 plattor liksom.
Är det någon skiva man känner till eller någon namnkunnig artist?
Jag kommer inte ihåg. Jag masterade en platta med ett gäng som heter Ska en Ska, som är jävligt feta. De kör så här, ja, jag ska.
Ja, ska-musik då helt enkelt. Men en av mina favorithumorgrupper i Sverige då, finns du med inom credits när det kommer till musik och ljud? Groteskogänget.
Ja, just det. Ja.
Vad gjorde du i det projektet?
Ja, det är en tjejkompis till mig, Sara heter hon. Hon, vad heter det? Vi hängde väldigt mycket och hon tyckte alltid om min rap och så här, och vi kom jävligt bra överens, hon var jävligt skön tjej. Och hon var tillsammans med den här killen som ville ha hjälp med att göra en hiphop-version av någon låt, bla 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 bla. Och jag kom och hookade upp med dem och då hookade upp med den här killen, du vet, han var jävligt soft och han berättade om vad han ville göra. Och jag kom och vi gick till en studio hos någon annan kille jag inte kände och jag började liksom komponera en låt liksom. Och sen så 2 veckor senare liksom, då, jag kommer ihåg han sa till mig, han bara, det här kommer bli stort, det här kommer göra jävligt fet grej av det här liksom. Jag bara okej, okay, whatever, du vet, så här. Jag hade typ, jag kommer ihåg när jag fick det där samtalet, det var bråttom att jag skulle dit. Jag vaknade upp på golvet i studion helt förstörd, så jag hade jobbat hela natten med någonting annat, mixa folks rock eller någonting. Och sen så kom jag dit och gjorde den här låten typ 2 veckor senare, eller mindre, typ 1 vecka senare. Då sitter jag och kollar på tv och jag är med min tjejs familj, sitter och kollar på Melodifestivalen. Då kommer den här jävla låten med en video mitt i Melodifestivalen, så bara tingeling. Jag bara wow, vad fan är det här? Så bara, jag fattar ingenting.
Så liksom. Det var alltså Tingeling som du hade spelat in?
Ja.
Ska vi ta och lyssna på hur det lät då?
Kolla in mig.
Kapten Krok.
Jag har 3 ben, jag har krok. Och en papegoja som heter Polly. Kan det bli mer pirat?
Det här är polio, min portfolio skiner som en solio. En ringtung på mitt tron rör solio. RP upp, yo, jag kör old schoolio. Med fucking Kapten Krok, han är helt jävla old schoolio.
Finns ingen annan som han. Inre jammen, onkel Sam i Vietnam. Jag rombombar där, stanna när du hör hans namn. När Kapten Krok hissar flagg, nu tar oss in i hand.
Tingaling, dansa älskling. Kapten Krok, mycket kärlek, killarna med sig.
Ja, där känner man ju igen lite imitationer och lite rappers. Eller vadå, Blingeling med Groteskogänget då.
Jag förstod det så här efter ett tag att jag tror inte att det var alla som var med på den där båten riktigt. Det blev en sån stor grej av det liksom. Det blev som att så här, det blev musik typ så här, du vet, att de skulle göra musik. Massa, alltså. Men ja, men det var första kontakten med dem, så gjorde vi den där grejen. Så blev det bra liksom och sen så kom vi så jävla bra överens, du vet. Och vi började umgås mer och mer. Sen så kom jag in liksom, i deras värld och de tog in mig som deras ljudtekniker. Liksom. Så jag gjorde hela Grotesco säsong 2. Hela liksom, inspelningen på plats, du vet, ljudansvarig på plats. Och sen hela postproduktionen, alltså efter arbetet liksom. Så man mixar till det så att det ska låta bra i tv och så. Det gjorde jag med Andreas Grill, en annan dude som jag jobbar med, som är fett tung kompositör.
Vad tyckte du om resultatet av Grotesco-serien?
Ja, det var ju grymt, alltså grejen var så här, alltså det finns så mycket berättelser kring det där. Det var en jävligt speciell tid för att jag gick från att inte kunna någonting om film eller inspelning eller någonting vad gäller film och så här, till att liksom vara i en viktig produktion för Sveriges Television från ingenstans, det. Så jag fick lära mig fort som fan, det. Det var jävla massa googlande och ringa runt och du vet, åka till ställen som hyrde ut såna här prylar och bara gick in och bara tja, jag vill testa de här grejerna, så bara anteckna arslet av mig bara för att lära mig det här. Och sen så fick vi till det. Och jag började jobba som deras ljudtekniker. Jag fick lära mig allt det här med kameror. Du vet så här. Du vet, alla redo. Du vet, Tilla. Håll käften, där borta. Du vet. Och så bara, kamera. Speed. Boomposition redo. Du vet, kameran rullar. Ljud går. Och sen regissören, action liksom. Du vet, hela den här grejen. Jag bara, wow, vad flummigt. Du vet. Jag har hamnat i den här världen. Och så bara var de här människorna fett roliga. Jag visste inte, jag visste inte vad grotesk var för något innan. Jag visste bara att det var sköna människor, att vi skulle göra en humorgrej. Men jag visste inte att det skulle vara så fett. Så där stod jag bara, wow, du vet, det var ju som så här fetaste jobbet liksom. Jag var ju där i, vi jobbade flera månader liksom, fick jag göra hela den här grejen. Och blev sjukt glad. Fan, jag vet inte om du har sett det, men det är fett roligt.
Ja, jag har sett alla Grotesco-avsnitt. Jag tycker både första och andra säsongen är riktigt roliga.
Så. Ja, så där stod jag liksom, du vet, och bara fick se det här live och du vet, nervös och du vet, och wow, du vet, det var så jävla fett. En berättelse som är jävligt cool som jag brukar köra, det är att jag hänger med de här människorna. Jag vet inte vilka de här människorna är. De här skådisarna, du vet. Jag kollar inte så mycket på tv, så jag visste inte vilka de här människorna var. Men det var ju tydligen kändisar, liksom, vissa av dem. Men hur som helst, jag sitter utanför och smygblazer, alltså röken sig. Och så ser jag någon man där, som någon äldre man som håller på och ska gå upp för något totalkant. Det ser ut som han var lite ranglig, så jag bara gick dit. Och så sa jag till honom så här, bara, tja, kan jag hjälpa dig? Så här, vart ska du någonstans, du vet? Jag kan hjälpa dig att gå dit du vill liksom. Jag hade paus, du vet, jag hade inget annat för mig. Han bara, det var snällt av dig. Jag ska gå in där, tror jag. Tror jag att det är. Jag bara, men jag bara, där är jag liksom. Där är jag också, du vet. Så här, vi går tillsammans. Så här. Sen så frågade jag, vem ska du träffa? Jag ska träffa, han skulle träffa någon, Klara och Micke. Ja, något så här. Så jag gick in och hämtade en stol, jag satte honom. Utanför, det var så soligt, det var så skitnice väder. Och så gick jag och kollade, hittade inte det. Jag gick tillbaka till honom och tände till sig, snackade lite skit med han och så här. Han var fett skön, så jag bara, jävla kultgubbe alltså, vilken skön snubbe. Han är så här gammal och fett skön, du vet, så här. Så vi började snacka lite skit, du vet, så här. Fett nice. Och sen så jag bara, men vi går in då, du vet. Vi går in och letar tillsammans, du vet. Så tar jag med honom, du vet. Så går vi tillsammans och sen så kommer vi in. Och då har liksom alla som är på set liksom börjar komma in igen. Och vi ska börja filma igen. Och alla blir helt så här förstummade liksom. Alla blir så här, wow. Du vet, som om jag kom in med kungen typ. Alla blev, jag kommer ihåg blickarna. Och jag fattade inte, vad fan är det med de här människorna? Jag bara tittade runt med det. Vad fan är grejen, du vet? Sen så kommer Micke till mig liksom, regissören då. Och så säger han, vet du inte vem det är? Jag bara, nej. Hasse Alfredsson. Han bara, vem fan är Hasse Alfredsson? Jag har ingen aning vem Hasse Alfredsson är. Hur fan ska jag veta det? Jag har ingen aning. Så han var tydligen en big deal. Det. Och folk verkar tycka att han är jävligt fet. Han var jävligt skön. Skön gubbe. Alltså. Vi snackar bra skit. Alltså.
Mm. Och han var med här i avsnittet då? Eller?
Ja, han var med ett avsnitt. Den heter Metahumor, tror jag, heter avsnittet.
Under den här perioden så håller du mest på med liksom ljudproduktion då liksom, inte med din egna musik någonting.
Nej, efter jag gjorde den grejen så var det, sen så kom det några från som jobbade åt Ericsson och ville att jag skulle fråga dem om jag kunde göra reklamfilm åt dem, och så gjorde jag några reklamfilm så här, gjorde musik och ljudläggning till Ericsson typ, och sen så, och du vet, jag kommer ihåg den. Jag bara, fan, de här cashar ju, det finns ju pengar här. Det är ingenting som kan slå det här liksom. Det här är skitfett. Det är askul att vara där. Träffa massa nya människor. Och plus att jag tycker om så här, jag tycker om att pilla med mikrofoner och såna här grejer. Och så jag startade en firma då för att kunna fakturera. Började lära mig mer om bokföring och så. Hålla reda på kvitton och vad man kan och inte kan dra av. Och sen så började jag få mer och mer jobb. Så jag började göra liksom reklamfilmer för olika byråer liksom, så jag fick göra reklamfilmer från liksom allt från Ericsson, McDonald's liksom och andra, alltså massor med företag liksom. Och sen så när jag fick ihop den där grejen, då började jag få förfrågningar om att göra långfilmer. Så då började jag jobba med film istället. Och gjorde min första långfilm. Och sen kom det en andra och sen tredje.
Studentfesten då bland annat?
Ja, studentfesten. Det var en jätterolig inspelning för övrigt, för att det var ett sjukt roligt gäng. Alla skådespelare var, alltså, det var så unga, sköna. De som var äldre var ju, vad heter han, Kjell Bergqvist heter han så. Kjell Bergqvist, Johannes Brost, de två. Sen var det någon annan snubbe som är jägarna, jag kommer inte ihåg hans namn. Men han var i och för sig jävligt skön alltså. I alla fall de här dudesen, de var, fick hänga lite med dem, och de var också jävligt sköna. Och det var sjukt bra stämning som sagt. Coola grabbar, coola tjejer och ett ungt team filma. göra film. Skitroligt. Mm.
Men i alla fall då liksom, du får jobba med film, göra med ljudläggning, reklamfilmer och allt möjligt. Men det är ganska tyst för dig liksom musikaliskt, förutom liksom några inhopp under. Du är med på Oliver Def och Bjarne B's Stockholm Jumanji.
Ja, just
och lägger det. Sista versen där. Men annars är det första som man hör kring dig, det är en remix av Sjukstugans låt Zigzag.
Mm.
Ska vi ta och lyssna på hur det soundet låter?
Mm.
Knack, knack, vem där är det dörr igen, sa. Här för att ta sid och sedan börja rensa. Som vinkade killar, metoderna är hemska. Så fort de ger mig mycket får de smaka en haja. Vet du vad det var? Det var det utländska. Flowet som jag har så får det låta riktigt bra. Funky soul shit, jag precis som Chaka Ka.
Ja, här hörde vi då Sjukstugan Zigzag at the Lab remix då. Måste vara svårt att liksom göra en remix på en låt som dels är en hit och som har en svinfet produktion från början, eller?
Jo, det är väl så för vissa. Men jag blir ju driven av att försöka bräcka saker, liksom göra någonting fetare. Så om det är någon som har gjort någonting fett och vill göra det bättre. Så det är det så till alla producenter där ute. Det utmanar mig gärna.
Så du har inte liksom den inställningen att du vill ta bra rap som du hör och bara, är det här bitet håller inte, och liksom lyfta upp en ganska medioker låt till att bli svingrym? Du vill liksom göra en svingrym låt ännu bättre liksom.
Nej, det jag menar är att om jag tycker om rappen liksom, då kan jag göra någonting fett av det. Jag kan nog göra någonting fett av en dålig rap också, eftersom det jag gör, jag är ju musikproducent. Det viktigaste alltså, är, jag kan ju få till någonting som kanske inte annars hade gått att göra liksom. Men det jag menar är att jag är inte rädd för att försöka göra någonting fetare och någonting som alla redan tycker om. Snarare att det triggar mig till att göra det, och jag vet att jag är kapabel till det. Så att jag kan, du vet, som med det här Zigzag-grejen liksom. Den versionen som jag gjorde, den går ju hem hos en annan typ av publik. Och jag fick till det liksom, det blev fett.
Vilken publik då går den hem hos?
Ja, lite råare hiphop-heads liksom. Den andra versionen är... Den är inte en klassisk liksom hiphop-beat. Det jag gjorde var mer, lite mer klassisk hiphop-beat. Liksom mer boom-bap. Fast med lite mer funk i det. Lite mer sväng i det. Liksom.
Men här går du då under producentnamnet At The Lab då?
Ja, så här är det. At The Lab Music är ett namn som jag har använt. Men nu är vi flera stycken. Så det är producenten är Jorge Olivares eller... Hair Beats eller Golgata the Shit Monster. Jag har massor med namn som producent, men At The Lab Music är taket liksom. Så där är flera stycken som producerar. Och nu har det liksom blivit så pass seriöst så att jag har fått med mig jävligt tunga producenter som samarbetar med At The Lab nu. Så nu är det liksom, så när man säger At The Lab liksom, så det kommer tillhöra till namn liksom till det. Mm. Det kommer vara Habit At The Lab eller Damon at the Lab eller Tape Rock at the Lab eller Bless at the Lab.
Är det de tre producenterna du kommer jobba med?
Det är de som jag uppskattar mest just nu, som jag tycker om att jobba med.
Men om vi tar de yngre förmågorna då från Norrköping, Tape Rock och Bless, som kanske inte alla känner till, men som har varit med ändå ett bra tag, 10 år, och gjort sin grej liksom. Vad kan du berätta om dem som producenter?
Alltså, jag har ju inte haft möjlighet att samarbeta med så mycket folk i Stockholm, för att jag har tyckt att alla suger på att göra musik. Jag tyckte att folk som gör beats, de har ingen sväng i sina beats. De enda som har haft sväng i sina beats för att jag ska kunna gå igång på det har varit mina vänner rätt nära mig liksom. Och då, vi har ju ändå gjort musik ihop och sådär. Men utanför det liksom, när jag kollar ute i olika orter, det har liksom inte varit något jag tyckt om. Det har varit liksom rap på beats som typ det är mycket så här elektronisk fianteri liksom, som jag inte fuckar med liksom. Jag tycker att det där är, det kan vara fett, det är med, men jag håller på med hiphop och när jag hörde via min polare Jagge, KG Boom, som också är under taket The Lab Music, när han sa till mig, han bara, det finns några grabbar som är skitduktiga, han bara, du måste checka in dem. Så spelade han upp grejer som de hade gjort för mig. Och jag bara, wow, det här är skitfett ju. Vart är de här människorna? Vi måste slå ihop oss. Så att det är den grejen som jag jobbar aktivt med också. Att alla som jag tycker gör feta grejer, jag vill ta med dem liksom, och jag vill göra saker med dem liksom. Jag vill samarbeta med människor som är liktänkare liksom. Och de är av den kalibern.
Och KG Boom, också en fantastisk producent som jobbar med Case Lugga bland annat från Mad Fatigue.
Ja, han är tung alltså. Vi ska göra ett samarbete. Vi har ju hållit på att slipa på det nu ett tag. Det kommer bli en EP.
För annars så är det ju ditt stora projekt som är på G nu då liksom, ditt officiella debutalbum då.
Ja, visst alltså. Wow. Ja, nu är vi här.
Men och liksom, om du tänker då liksom att tre album har liksom skrotats innan liksom, hur hög tröskel kan man ha liksom?
Ja, den är hög alltså. Den är hög. Det är det som är grejen, att jag har gått igenom så jävla mycket och jag har hunnit bli pappa, du vet, och jag har min lilla son Inti, han är 2 år. Jag har en till bebis på G med min älskade tjej Rosanna, och jag har liksom hittat mig själv nu. Är jag, så här, jag är så trygg i mig själv. Jag är så avslappnad. Jag har gått igenom jättemycket och jag har ingenting mer att bevisa för någon. Jag har bara hamnat i någon typ av balans och jag bara, nej, vet du vad, jag ringde Damon. Jag bara, vi gör en platta. Det här var för ungefär 1,5 år sedan då. Så ringde jag Damon, jag bara, fan, jag vill göra en skiva liksom. Vi kör. Och han bara, okej. Han skickade över typ 50 eller typ 80 beats. Helt otroligt. Han skickade så mycket beats till mig. Jag bara, wow. Jag bara, här kan jag göra flera skivor. Sen satte vi igång. Jag gjorde låtar fort som fan. Tog in beats från höger och vänster. Slängde jag vissa låtar. Andra har jag lagt åt sidan. Bla bla. Sen har jag fått ihop det här albumet. Men jag gjorde en stor grej av det. Jag ville verkligen, okej, nu gör vi det liksom. Nu gör vi det på riktigt. Och sen så släpper vi iväg det. Och med mina kontakter från att jag jobbat med film, gjorde att jag lärde mig väldigt mycket om så här musikvideos och sånt där liksom. Så jag visste så här, okej, jag visste vad det var, inte bara okej, vi gör musikvideo och bara så går vi vidare. Nej, jag visste liksom att man måste ha viss typ av kameror, man måste ha viss typ av ljussättning, man måste ha viss kunskap för att klippa i huvudet när man filmar, och du vet, det måste finnas något koncept, starkt koncept, manus, du vet, jag kunde allt om det här. Så då tänkte jag, fan, vi tar det dit liksom. Så då började jag samla ihop alla. Och sen så började jag göra låtar som började spela upp det för folk. Och folk älskade det. Det var väldigt många som verkligen bara gick igång på musiken. Och folk började hjälpa mig. Och nu är vi där liksom. Nu har jag gjort 5 musikvideos. Varav en är den här sneak preview på Ring 112. Som mottogs jättebra tycker jag. Med tanke på att jag inte har något PR-bolag.
Och det är liksom inte hela låten utan bara en del av den, eller?
Ja, det är halva låten.
Ska vi ta och lyssna på det första som vi kunde höra från det kommande musikprojekt då?
Ring 112! Någonstans där rapparen tappade karaktär, fan! Rökte som monster. Mina inkomster blev till torkat blomster. Så blev man en kort monster och började älska nonsens. Smör och fukt, bror, om du har bristande respekt, du måste vara korrekt direkt.
Då har vi alltså 112 då, Ring 112, med tillhörande musikvideo där då. Producerad av Tape Rock då, från Norrköping.
Producerad, ett starkt ord. Jag måste lära folk att säga Tape Rock gjorde beatet och sen så producerade jag låten.
Okej, okay, vad är skillnaden där?
Man får inte utesluta en ljudteknikers touch på det. Någon måste spela in rösterna, någon måste mixa rösterna, någon måste få beatet i rätt nivå, någon måste få rösterna och beatet, som i det här fallet var i mono. Det är bara ett spår, att hamna i en symbios, får det att funka, hitta till liksom hela det här jobbet. Många ljudtekniker som inte får cred för det. Du vet, det finns någon som gör ett beat och det finns en artist. Men den där mellanhanden som får det hända får aldrig cred för det. Eller jag måste lyfta upp det här som jag själv är ljudtekniker.
Men du har inte fått beatet i råformat, så att Tape Rock har mixat och masterat beatet, utan det har du också gjort, eller?
Ja.
Så du har fått det i råformat liksom?
Ja. Alltså med alla beats jag har fått, alla beats som jag har fått av alla producenter har jag choppat om. Jag har klippt om dem, jag har bytt plats på saker och ting, och sen har jag pumpat upp dem och sen har jag gjort liksom verket. Så jag menar inte att jag tar inget jag tar inte cred för fetheten i beatet. Jag menar bara att man får inte glömma den där mellanhanden också som faktiskt gör sätter ihop det.
Men då i alla fall Tape Rock på den här. Men om det nu är så att du är liksom producent och gör beat, så kommer jag säga att du inte vill liksom producera ja, du producerar ju, säger du, men att du inte vill göra beat hela liksom skivan från grunden själv då?
Nej, för att jag tänkte så här, om jag ska producera allting själv, då kommer det ta en evighet. Alltså göra beatsen, för att jag är så petig och jag har slängt alla mina plattor innan, för jag har proddat dem helt själv. Och så tänkte jag att så fan, det kanske vi prova på något nytt, vi rappar på andras beats. Det var därför jag ringde till Damon då. Och sen när jag fick tag på Emil då, och alltså Tape Rock och Bless, så tänkte jag, fan, de här grabbarna är ju skitduktiga på att göra beats. Jag tar beats från dem också. Så började jag liksom bara jaga beats av dem som var bäst helt enkelt. Och då kunde jag fokusera mer på texterna och på mitt utförande liksom, alltså rappen liksom, att vara en MC.
Och nu är det liksom, det börjar närma sig då för Master of Ceremonies som skivan heter då.
Ja.
Vad kan du berätta om den? Utöver detta som vi har pratat om nu.
Vad kan jag berätta om det? Det är en skiva som skivbolagen inte ville släppa för att de tyckte att den var svår. Det säger väldigt mycket om att den inte är kommersiell. Det är ingen kommersiell platta. Det är inte något som man skulle kunna spela liksom för någon som inte förstår hiphop, tror jag riktigt kanske. Vissa låtar kanske, jag vet inte. Men den är väldigt, jag älskar ju typ att ha beats i typ 86 bpm. Alltså det är inte så mycket uptempo på skivan. Väldigt, ja, den går liksom väldigt slow med mycket sväng. Och den, ja, man måste lyssna på den. Det är så mycket liksom, jag har försökt återspegla liksom det jag har sett under mitt liv. Och försökt liksom göra coola låtar som inte bara har innehåll men också skapa den där feta känslan som man får liksom när man tycker något är fett och man bara ah, wow, liksom den liksom bara kicken. Den känslan har jag försökt återskapa samtidigt som att jag försöker ha innehåll i allting. Så det är en känsla och så har jag försökt skriva vettiga texter liksom. Så det inte bara blir det här liksom platta som svensk hiphop har varit väldigt, väldigt, väldigt länge. Jag försöker ha symbios för att vissa kan göra grymma texter, men beatsen suger. Eller vissa har asfeta beats, men de rappar tråkigt och om ingenting kanske som är fett på något sätt. Jag försökte ha bästa beatsen och bästa rapsen. Och sen om jag tyckte att min röst inte har passat till en viss beat, då har jag bara ändrat min röst istället för att ta bort beatet. Om jag tycker beatet är tillräckligt fett, så om man lyssnar på skivan så skulle man kunna tro att det är flera stycken olika rappare. Och folk, flera olika artister, men det är bara jag alltihopa.
Inga gästrappare alls på skivan då?
Nej.
Du vill inte jobba så?
Nej, alltså det finns ju en grej här i Stockholm, speciellt där det är mycket, man gästar väldigt mycket på varandra för att liksom hjälpa varandra upp liksom. Du vet, för att man ska kunna etablera sig. Det är inget fel på det liksom, men det är ingenting jag håller på med.
Men vad är målet med skivan då?
Målet med skivan, det är att jag ska kunna få spelningar så att vi kan ha kul tillsammans liksom. Du vet, så här, inte bara jag och mina beats och min rap liksom. Jag vill kunna visa det för andra och du vet, utvecklas och fortsätta lära mig att ha kul. Jag har inte spikat något datum än, men vad heter det? Det ska vara ute innan sommaren.
Men om vi då tar och spolar tillbaka bandet då till 17 januari 1983. Din uppväxt i Chile, din flytt till Bagarmossen, Ekerö, uppväxt med mycket rasism i närområdet, till att du trillar in på basketgymnasie, rapplinjen, produktionslinjen, släpper eller spelar in massa musik som inte kommer ut, till att du liksom delar studio, till att ganska så här, tung period i ditt liv med diverse olika hemskheter då kanske, tills att du idag liksom ska släppa din första officiella debutskiva då. Hur ser du tillbaka på ditt liv om du liksom backar tillbaka från början till idag liksom?
Alltså, jag har ju någonting att berätta i alla fall. Det är det som är bra. Jag har lärt mig att acceptera att saker är som de är och att det enda vi kan göra liksom för att fortsätta må bra och göra vår grej liksom, det är att välja den positiva vägen. Vi har alltid ett val, vad vi än gör. Ta den positiva, alltid. Och det kommer bli nice liksom. Så, för jag har känt innan att jag har haft väldigt mycket ångest över vad jag har gått igenom i mitt liv. Men jag har inte det längre. Det är bra.
Så du har klivit ur mörkret in i ljuset då?
Exakt. Jag är inte kvar i mörkret. Och jag vill göra allt jag kan för att sprida en positiv vibe och en skön känsla. Och ja, så småningom förhoppningsvis kunna få jobba med ungdomar. Och lära dem att vi kan ha kul tillsammans utan att behöva vara höga hela tiden. Det är okej, vi kan ha kul.
Så om du då liksom vill ge ett sista liksom avslutande ord från en man som varit med, vad skulle det vara? Kanske någon råd eller något tips eller någonting själv som du har upplevt och vill dela med dig av?
Men det är den här grejen att ibland måste man verkligen bara stanna, trycka på stopp och se sig omkring och bara vara jävligt tacksam över att man får vara med om det här och sluta vara en sån jävla gnällspik.
Okej, stort tack för att du kom till Gateslang.
Tack själv.